hun lever liksom den ultimate friheten. Men etter hvert i fortellingen så får vi også se kostnadene ved det.
Er det ingen som har sex i dette landet, eller i denne landstilen? Liksom? Er det, man rekker ikke til å på seg klærne på tre knakk?
Det er jo noe av det som skaper en uro, som jeg tenker er noe av det som er. Hun har flettet det inn på en veldig fin måte i språket.
Hei og velkommen til Sølvbergets podcast. Det er meg, Thomas, og jeg sitter her med Tale og Nanna, og vi skal ha en... Det første episode i en ny serie som heter Svenske, danske og nordkvinnan, der vi skal konkurrere om hvilke av våre bøker som er best. Nei, vi skal snakke om varsin bok från varsitt land. Min bok heter Detaljerna av Ia Jemberg. Tales bok heter Odel av Dorothy Ström. Och Nannas bok är dansk och den heter Meter i sekundet av Stine Pilgård. Och det var bara sån idé som uppstod i löpet av hösten som vi syns bara verkar väldigt göj. Så det blir på en måte egentligen bara en boktips-podcast där vi presenterar varsin bok. Och så ska vi börja med den svenska boken Detaljerna. Detaljerna då handlar om, det är på en måte, den funkar nästan som en novellesamling med fyra långa noveller. De heter Johanna, Nicky, Alejandro och Birgitte. Och den första novellen eller delen heter Johanna och den börjar med att det är under corona och så är hon liksom febersjuk, författaren eller berättaren tar ut en tillfällig bok ur bokhyllan och det är där finner hon en 30 år gammal hilsen från en gammal kärest där det kännetecknas av en på något en stor forskel i maktolikhet på något hon kärsten är väldigt resursrik och kommer från rika förhåll. Och så står det en hälsning i och så minns hon tillbaka då, det är som det här berättelsen börjar. Och den hälsningen som är i en Paul Auster bok är väldigt sån hjärtlig och så många år senare så hör hon den här kärleken, för hennes kärleken blir kändis på radio. Och så hör hon henne att säga att nej, jag hade lite Paul Auster, så känns det som en sån som på något sån 10 år senare eller någon sån backstabbing att hon säljer ut deras fälles historia då liksom. Så det är en tillbakaskuende bok om tre personer. Nicky är en väninna, en kaotisk väninna. Alejandro är en kaotisk och charmerande käraste man. Och Birgitte är hennes mamma. Och det får man veta ett stycke ut i den berättelsen. Och det, syns, det funkar väldigt starkt på mig. Nu blev det lite länge, men är det en av de här fyra texterna som ni tänkte speciellt, som fanger er speciellt, eller som ni tänkte extra mycket på av... Kjæreste, veninna, kjæreste igjen og mamma.
Ja, jeg tror at da du fortalte den historien om hun kjæresten, den første historien, da jeg leste den, så tenkte jeg at den er den sterkeste historien, før jeg hadde lest de andre.
Ja.
Og så hver gang jeg leste en ny, så var jeg sånn, nå, denne er liksom den sterkeste. Men i etterkant så tror jeg det har vært den veninnen Nicky, som jeg har tenkt mest på. Og jeg tror det var en blanding av den foregår på 90-tallet, den historien. Det er i hvert fall før mobiltelefonen. Og det tenkte jeg mye på, dette med at i den historien så hun forsvinner til Irland, tror jeg, med en kjæreste der. Og så blir hovedpersonen kontaktet av Nikkis far, fordi moren hennes ligger på sykehuset eller sånn. Og så kan de ikke få tak i hun, fordi de har ingen telefonnummer på hun, de har ingen adresse. Og så må hovedpersonen, hun må liksom bare reise til Galway, og så bare gå rundt på alle popperne der, og så bare liksom se om hun kan se Nicky eller kjæresten. Mm. Jeg tenkte sånn, jeg er født i 1992, så det er jo ikke noe som jeg husker helt å være vokst opp uten mobiltelefoner på den måten der. Men det gjorde bare et stort inntrykk på meg.
Mm.
Og så også den relasjonen, det med å være besatt av en venn på en måte som egentlig er dårlig for hun, men på samme tid ikke kunne gi slipp. Det synes jeg var fint beskrevet.
Det er også den historien som satte mest spor hos meg, eller som jeg husker best, og jeg tror jo det handler om at Nicky er en sånn person som kan få det til å lyse på deg, sant? Som venn, at det er noen personer som har en så sterk personlighet eller så mye liv i seg at solen skinner på deg når du er med dem, og hele universet dreier seg rundt de personene. Og det tror jeg alle mennesker kjenner en sånn person, eller har hatt en sånn person i livet. Og så tenker jeg jo at det et veldig sterkt litterært tema. Det minner meg om mange andre bøker og mange andre kvinner som sånn som det. Og at det ikke bare handler om, for hun jo destruktiv, og hun, men det jo også noe av det som gjør henne attraktiv som venn og som kjæreste. At hun går mot alle konvensjoner. Hun lever liksom den ultimate friheten. Men etter hvert i fortellingen så får vi jo også se kostnadene ved det.
Ja, jeg kommer også til å tenke på at det at hovedpersonen reiser til Irland for å hente hun, og så ender hun opp med å si sånn, «Åh, moren din syk», og sånn. Og så virker det bare til at hun liksom ikke interessert i å reise hjem. Og så reiser hovedpersonen hjem, og så kontakter hun faren henne, så sånn, «Åh, jeg kunne ikke få henne til å dra hjem», og sånn. Og så sier faren bare sånn, «Men hun er her!» Mm. Og så tenkte jeg sånn, det er litt typisk for den type person, at man aldri helt vet hvor man har de. På samme tid at det en samvittighetsfølelse.
Du karakteriserer henne som en venn som ikke god for henne, og det jo sant. Sånn, hovedpersonen blir ikke tatt imot på en god måte, til tross for at hun går veldig langt for å bringe denne beskjeden videre. Men jeg synes også at Jenberg skriver med en enorm aksept for denne typen karakter som litt utenfor, liksom litt på siden av samfunnet. Og Jenberg var jo her under kapittel i fjor, hvor hun hadde en samtale. Og da fortalte hun at mange av karakterene i denne boken ville i dag antageligvis fått diagnoser, at vi ville på en måte hatt behov for å putte de i bokser og sette en merkelapp på og behandle den typen oppførsel. Men på den tiden så var folk bare sånn, på godt og vondt, at på en side så fikk de kanskje ikke den hjelpen de hadde trengt, men på en annen side så var det også en frihet i det å få lov til å være annerledes. Jenberg sa jo også at det så mange som kommer og sier sånn, ja, jeg har en venn som akkurat sånn som Nikki, men det aldri noen som kommer og sier, jeg Nikki.
Jeg tenkte på Alejandro, som jo en sånn magisk scenepersonlighet, som får med et band, selv om han ikke spiller eller synger.
Han bare danser,
og han, for han så magisk, han har sånn utstråling, og så stikker han, han også en sånn som bare stikker, sant? Og det også en sånn ting der du sa at du likte de fortellingene mer og mer, etter hvert inn i boken, og det følte jeg også, men også at man lær kjenne hovedpersonen mer og mer, fordi hun, hvorfor dras hun til de her sotters folk, liksom?
Men det jo fordi det en detalj som du ikke sier her, og det jo at hun blir jo gravid
ja.
Med han,
ja.
Så hun får jo en datter, som hun for evigt må se den mannen som forlod hun i det barnet. Og det synes jeg var sterkt. Men jeg tenkte på starten av det kapitlet, så står det sånn, akkurat da jeg ville at det skulle komme en orkan, så skjedde det. På en måte at hun liksom gjerne ville ha at det skulle være noe kaos i hennes liv på akkurat det tidspunkt.
Hun har en egen sånn måte å uttrykke seg på. Sånn, så, altså, dette liksom på en måte noen prosent selvbiografisk, men det er liksom en roman. Hun forteller også om når han, Alejandro da, han skal til Sør-Amerika, der han kommer fra, og så møter hun han på flyplatsen for å si ha det, og så sier han, det er 3 timer til flyet går, du rekker hjem og henter passet, vil du bli med? Og så sier hun, og så tenker hun at hun ble veldig glad for at han spurte, men det var også en måte, han visste jo at hun ikke skulle si ja til det, og det var hans måte å gjøre en lindrig slutt på, for sen hørs de aldri av igjen eller treffes aldri igjen. Hun tenker på ting som skjer, og så skriver om det etterkant, og jeg liker så godt den der tilbakeskuende tingen. Og jeg ikke en sentimental person overhovedet, men jeg liker når de forteller tilbake. Så det, også jeg ser så står det sånn, så hun husker så godt fordi det var da hennes liv forandres. Så hun har sånne setninger som setter seg veldig hos meg.
Men jeg tenkte på at det som kanskje felles for disse karakterene, fordi hun første kjæresten jo veldig ordentlig, sant? Hun som blir kjendis som dere snakker om. Hun på en måte effektiv, kommer fra en god familie, men også en sånn person som har utrolig mye ambisjoner og mye liv i seg. Mm. Og jeg tenker mye på at fortelleren er forfatter. Hun er skribent, hun skriver det hun gjør. Og at det er kanskje noe av grunnen til at hun trekkes mot disse ekstreme personlighetene, fordi det nære på en måte virker hennes, eller kunsten hennes, eller kanskje omvendt at hun må skrive for å håndtere disse ekstreme møtene.
Jeg er heller mot det første da, at hun får næring, men det er kanskje en blanding.
Ja, og så tenkte jeg på det som er litt interessant i denne boken, er at det er en gjennomgående person, som ikke har eget kapittel. Veninnen Sally, som er med når hun føder sin datter, og som liksom er med hele veien delte hun snakket med om disse personene I boken, som har eget kapittel. Hvorfor har hun egentlig ikke sitt eget kapittel?
Jeg vet ikke, men jeg tenkte på om det var fordi at hun enda til stede, for boken slutter med at Sally og huvudpersonen på kyrkogården og besöker på måte sina föräldrar mm-hmm. som ligger begravt och de har kakao med sig och koser sig och de har med sina barn och att hon kanske hon inte hade behov för att behandla det minnet av Sally för det Sally än och är här så att följt sig det sånt väldigt sånt fint och tryggt att hon är med alltid.
Ja, jag tänkte också att hur visas personer som har varit en del av livet som har format dig. Alltså alla har ju någon sån personer som inte längre är där om de har flyttat till Latinamerika, om de har dött liksom det inte alla relationer bara livet ut och att det är de som får egna kapitler. Men de som du säger som framdeles är där, de är en del av vardagen din, en del av grundmuren liksom. Men det syns jag också är något av det som är så fint med dessa berättelserna att hur skriver med en värme och en varsamhet om dessa personer som också har gjort henne väldigt ont och som har inte nödvändigtvis formarna I alltid en bättre riktning eller men att det allikevel är värdi I såna relationer också.
Ja, jag är helt enig och jag tänkte faktiskt att det var väldigt fint det du sa lite tidigare om Nikki för att du märkte att jag hade starka känslor omkring att hon är en dålig vän för huvudpersonen och det är hon ju också men det och I sån efterkant och se si, det var kanske en grund till att den personen inte kände sig bra mm. eller att det är en grund till att det inte blev oss att det tror jag är väldigt fint I måten att tillgi sig själv och för att ha varit igenom de relationerna.
Ja, så tänker jag, detta minner mig så om ett dikt av Edna St. Vincent Millay som slutar med två strofer som jag syns är otroligt viktiga att huska på särskilt efter man har kanske har slått upp med någon för exempel som är sån need we say it was not love just because it perished. Och det syns jag är en väldigt god visdom då och som är vanskelig att huska I alla fall för mig jag kan bli sån nå du försvinner ut av livet ska aldrig tänka på det igen ska bränna allt. Men det är ju mycket sannhet I det, sant? Att det man har haft, den relationen som Jernberg beskriver, den var äkta och värdefull, själva man är över nå.
Det var passade så otroligt bra för något som ni säger att hon skildrar alla de här förhållanden med sån ärlighet och värme. Och så tänkte jag på när hon inledde vänskapet med Nicky så vet hon om att det kommer ta slut för hon vet hon ser med en gång vilken typ av person hon är att hon bränner broar män som går på dem själv till och med sant? Och så tänkte vi måste avsluta den här boken då men jag tänkte också vi har sagt så mycket om mamman Birgitte som ju är ett väldigt usikert människa men pappan är som en stor hon säger vid ett tillfälle att pappan hade ovanligt breda skuldre för att vara på 70-talet 80-talet att han är väldigt modern på en måte men att han också på fester säger ting bara för att laga krangler med folk. Alltså kosar han sig kämpemycket med det. Och säger ting som... Det var väldigt som, de var ju som vänstermiljö då. Han säger ting som att kommunismen är gal. För om inte det kan sättas ut I praxis utan att folk blir dräpt så är det inte en god teori heller. Liksom. Så hon kanske söker sig mot sådana levande folk. För pappan som är den trygga personen I uppväxten då är sån. Men pappan är också väldigt stor och levande. Men också... politlig och trygg.
Men jag syns det var så starkt att det gick en stund I det sista kapitlet för man fann ut av att det var moren hennes. Mm.
Tack för att du säger det, det är helt enig.
För man öppnar ett nytt kapitel och så tänker man, är det nog en ny kärste eller är det en ny vän eller sånt, för det var ju lite sån det gick I de andra kapitlerna. Men det man finner ut av att det är moren hennes är sån, ja, selvfølgelig är en av föräldrarna hennes har ett kapitel. Mm. Det är ju något man gör när man är vuxen, det är ju man reflekterar över vad den är jag vuxit upp och vad den har det formet den måten jag har relationer på till andra folk, till vänner och till kärester. Att det är liksom hvis den relationen till moren har varit ustabil eller den kärlighet moren har kunnat ge inte har varit stabil på något så är det ju kanske inte så rart att hon har haft kärester och vänner som för exempel Nikki.
Jag syns det var väldigt starkt när jag förstod att det var mamman för hon kallas bara Birgitte I boken, I den delen på något sätt. Och så, oj, det var mamman. Och så sammanlagt så följer jag att hon som berättar ger oss, berättar om sig själv utan att säga någonting. Vi vet inte ens vad hon heter. Så hon säger väldigt lite om sig själv. Men hon är ju en lite sånt kaosmaskin själv också. Genom att hon inte har jobb och flyter runt och söker upp vänner som är spännande. Men Sally då som den stabila väninnan, hon också är ju spännande. Väldigt göj person, kämpegöj och väldigt fri, men har den där den känslan av evig vänskap liksom som
att det syns jag väldigt hoppfullt att Sally liksom blir den person i huvudpersonen sitt liv som är den konstante kärlighet på en måte.
Ja.
Och att det att ha vänner som inte skapar kaos men är liksom en konstant, det syns jag väldigt hoppfullt och fint. Ja. Hur har det till trots för alla de andra som vi människor träffar i ja. Livet.
Tack Sally. Okej, vi går vidare till nästa bok. Och det är Du Talle som ska som har med dig Odel av Dordi Ström.
Ja, jag har tagit med mig Odel för när vi började snacka om detta konceptet så diskuterat möjligt vad böcker jag ska välja och det var ju ingen lätt jobb, men Odel kom som en överraskelse på mig i fjol och blev en av kanske en av årets största läsarupplevelser. I Odel så är med på en familjegård och det är jaktsäsong och gården blir påkört samtidigt som dottern på gården försvinner. Och i denna processen då så får man genom synspunkter till Liv som är på något sätt barnbarn på gården, det är hennes mor Odel som har försvunnit, inblick i familjens hemligheter och relationerna. Och det är en väldigt sån drömmande fortelling som sätter natur och by upp mot varandra och väldigt sån mystisk fortelling.
Den var vansklig. Den skiljer sig ju väldigt från den, min bok, för den var ju vansklig att komma in i begynnelsen. Den är otroligt mystisk och den brukar ett nynorsk som är magisk liksom, som det tog en stund för mig att komma in i, men den blir mer och mer spännande följer jag, eller så den blir spännande för Odel har försvunnit, men så har hon försvunnit tidigare också i livet. Hon är en sån person som hon lever så extremt på sina egna villkor följs det som. Alltså hon får det här barnet väldigt tidigt och så vet vi inte någonting om det. Men hon är lite magisk, hon är sån gården tar emot sån stenrika jägare som kommer och bor på gården någon dagar och jakta på deras marker. Och så rätt som det så är det de här rika folken som har skutt ett dyr på fel ställe så att det inte är död. Och då är Odel som är ute i skogen och letar upp det här dyret och faktiskt dräpar den då. Och det är bara hon som kan det och det är alla jägarna med på att veta. Liksom. Och så tänkte jag också, men den här jägaren då som de konkreta exemplet här beskildrar, hur kan han få eller som glädje av och skryta om att han ser vad jag för han, de poserar ju efterpå med hodet till den här hjorten då. Hur kan han få glädje av det när han vet att det inte är egentligen han som har dräpt dyret, men så är det sån så berättar hon det att för han har betalt för den här helgen. Så då äger han berättelsen och berättelsen är att han sköt det här dyret. Det tiden jag hade tänkt det på förhand och så kom uppklaringen och så likte jag gott den tanken med att du kan betala allt, att det är någon som är såna på något sätt. Du kan betala lite för att köpa sanningen på något sätt.
Ja, jeg synes jo du setter fokus på noe som skilte seg ut, eller det som krystalliserte seg for meg i boken er jo dette med liksom ulike maktforhold. Fordi du har foreldrene på gården, Inga og Olav, og så har du barna som er Odel og Ommun, og så har du barnebarnet som er Liv. Og Ommun, nå jeg husker ikke, jeg tror det er Odel som er eldst, men tenk å kalle barnet sitt for Odel. Har dere det ordet i Danmark og Sverige?
Nei.
I Norge så er odelsrett det er liksom retten til å videreføre gården. Det er liksom den første fødtes rett, men det er jo vanligvis en sønn.
Og så er det sånn at det er for å undvike at gården blir delt opp mellom to, at gården skal gå hel, så det, odelspersonen blir liksom får mest.
Og det synes jeg er jo noe som strekker seg veldig gjennom denne relasjonen mellom bror og søster og far eller foreldre og sønn. At Odel er solen. Hun er den som er i ett med naturen. Det er hun som kan treffe hva enn som beveger seg, kan hun skyte. Hun er utrolig sterk og selvstendig. Og Ommun er flink til å spille musikk og fortelle historier og spikke. Men det
og pålitelig, sant?
Ja, men det blir ikke verdsatt nei. På samme vis.
Det høres jo ut som noe på 1800-tallet på en måte.
Men dette er jo ennå.
Ja,
Odel finns fortfarande. Och ett av de mest kända drapen i Norge handlar väl på en eller annan måte om odelsrätt och ärvagarden, Orderud-drapet. Och det var för 20 år sedan eller något sånt. Så detta är en sån ting som ännu är aktuell. Och de är väldigt nöje med att inte säga när det utspelar sig. Alltså det är väldigt obestämbart.
Ja, och det är lite gøy, syns jag också. För historien startar med att hunden i familjen Bowie blir påkjørt. Och då tänker jag, okej, där har vi ju en tidsmarkör när hunden heter Bowie. Men också att den blir påkjørt. Men så är ju det är ju ett poäng av att gården är väldigt avsidesliggande, så den är nästan avskåret ifrån omvärlden, ligger långt under resten av bygden för exempel. Du har inte så tätt kontakt med naboerna och de andra i området.
Men det är väl också en poäng att när man beskriver ett samfund som är så isolerat, att så blir det automatiskt lite tillbaka
I tid. Ja.
I tid.
Ja. Ja, det syns jag också var väldigt gøy med nå når jeg på en måte lette litt i boken på en måte når vi skulle spille en podcast, så begynner jeg å se at for eksempel mye av det som fortelles i boken fortelles jo mellom ommen og liv som et eventyr om kvelden. Altså ommen sitter og forteller en historie som liv har hørt 1000 ganger før, som en slags godnatthistorie, og så spinner liv videre på historien i hodet sitt. Og det tenkte jeg også en sånn en ting som man har gjort i generationer, alltså för TV:ns tid på något sätt, för iPadens tid, så var det sån man underhållt barn eller fick barn till att sova eller, och att det är också något sån väldigt tidlöst med det som gör att de tidsmarkörerna flyter lite ut.
Jag säger ordet magisk hela tiden, men det är inte akkurat magisk, men det är sån uvirklig kanske, sån som att han det börjar med att hunden blir påkört och så Liv då som är ett barn slår mannen som körde på hunden med en spade eller något sånt. Hans tänder detter ut och de tänderna tar Liv i lommen och gömmer och säger inte att hon finner dem efterpå. Och så senare i boken så menar hon att den mannen har blivit till en häst som följer med henne runt omkring. Så man vet aldrig helt vad som är sant och inte sant. De har ett maleri i stuan med en båt på. Och någon gång när Liv kommer ner i stuan så är det, ligger det någon och sover i båten. Och andra gånger gör det inte det. Och någon gånger så är båten mitt i kön. Och andra gånger ligger vi inne vid kajen. Eller, ja. Det är många sån små detaljer som är magiska. Eller virkliga. Liksom.
Ja, jag syns det är en sån drömmaktig kvalitet över fortellingen. Och det är ju också något som gör det vanskeligt att läsa. Som du sa i begynnelsen, Thomas. För det är såna flytande övergångar. Och plötsligt är du inne i hodet till han chauffören som nu har blivit en kalv. Alltså... Det är väldigt sånt det kräver lite av dig som läser och följer med på de förändringarna, men det är också något av det som gjorde läsupplevelsen så stark för mig, för man är så otroligt på insidan av de olika karaktärerna men också av naturen. Det blir väldigt sanseligt.
Mm. Det är sån vänt nu här. Vad skedde och vad betyder detta ordet? Det är väldigt sån du måste vara väldigt aktiv läsare för att få med dig syns jag vad som sker. Och så snackar vi mycket om att Odel är så stark, sant? Och hon är också otroligt stor. Hon är jättestor. Det står inte alltså hon är mycket större än brodern. Hon är perfekt på ett måte till det livet då. Hon kan allt på gården. Hon kan skjuta bättre än alla andra. Men så blir hon gravid när hon är 15 år och så när hon är 18 blir hon sent till byn för att studera. Och så likte jag så gott den kontrasten till att hon blir skildrad så stark. Och så den scenen när Odel ska gå på bussen för att studera. Och så står ju hennes mamma och hennes datter och ska säga ha det då. Jag vill bara läsa till några sättningar. Alltså, detta är på en måte skildrad från Odels standpunkt då. Liv är datten. Så skriver hon så lukta av Liv sitt hår. Mor sitt myke kinn. Huden på halsen under örat. Mor släppte henne. Odel helt fast lite till. Någon var flink jänta som mor. Odel såg ner. Törka anletet med ärmet. Tog emot portmanén. Mors öga. Livs myka händer. Det är väldigt fint. Och det är väldigt sår. Alltså, Odel är också sårbar. Jag får sån, lite sån gåsehud av det. För jag syns det är sån kontrasten till hur hon blir skildrad hela tiden. Till hur hon har det här. Liksom.
Ja, för det är ju egentligen hvis man växer upp som hon gör. Mm. På landet, på en gård och man måste säkert klara mycket själv, även om man har en familj och man gör ting i fällskap säkert också,
det er mye tøffere liv enn å vokse opp I en by, men så det jo sikkert noe med følelsene som blir skuppet litt til side.
Ja, så det jo også noe med at den, hennes kunnskap og egenskap så knyttet til gården og til livet I så tett på naturen, og vi vet jo ikke hvordan det kommer til å gå med henne I byen, I studier. Hun en flink elev på skolen, men kommer hun til å kunne bruke de samme redskapene I en helt annen setting?
Mm.
Det gjør det jo også veldig sårbart.
For noen egenskaper passer til visse spesielle situasjoner.
Jeg tenkte litt på dette med naturen som sentral karakter på en måte. Eller sånn. Det jo litt blitt en trend I skandinavisk litteratur. Eller sånn. Det, for meg synes jeg I hvert fall det mange bøker som bearbeider det at vi mennesker må få et tettere bånd til naturen, fordi at vi ser jo at mennesker I gang med har nesten allerede ødelagt økosystemet, og at flere og flere dyr og sånn utdør, og alt det, og det jo veldig, det jo skikkelig depresjon å tenke på det. Jeg liker litteraturen og bearbeider den krisen.
Jeg enig, jeg tror kanskje at det noe som gjør det så sterkt, og hvorfor det føles så godt å være I dette ikke tidsdefinerte landskapet hvor naturen fremdeles utrolig sterk, og hvor noen av tradisjonene fremdeles der. Og så det jo en sånn scene for eksempel at Liv, som jo et lite barn, hun blir sendt ut av bestefaren for å jage vekk hjort, som hele veien kommer veldig nærme gården og spiser gresset til kyrna. Og da må liksom Liv gå ut I nattskjole og tøfler og springe og jage hjorten. Og så går hun inn igjen, og med en gang hun lukker døren, så hjorten tilbake. Og det litt sånn utrolig stressende for bestefaren, og sier jo veldig mye om relasjonen I familien, men det også et sånn tydelig tegn på at naturen der og venter og vinner egentlig. Den ja. Klarer å ta tilbake sitt område. Og jeg tror at for oss som lever I det samfunnet vi lever I, hvor naturen stadig viker, så det veldig godt å lese om en sterk, ukulig natur.
Du hadde spurt oss på en måte om forholdet mellom karakterene. Forholdet mellom Odel og faren. Hur det? For det, I hvert fall når hun liten, så det som at hun nesten redd for han. Hun smyger rundt, liksom.
Jeg tenker jo at I voksen alder, I hvert fall, så han veldig avhengig av hun. Og det liksom, hun den utvalgte, det utvalgte barnet. Altså, hun får, det hun som får børsen, familiebørsen.
Mm.
Det hun som med å drive dette jaktlaget og klarer å få inntekt til familien da. Altså det det nok en veldig avhengighet der, selv om han en tydelig patriark.
Ja, kanskje det var bare, når hun føder barn, så føder hun jo barn på loven, og så lemner hun bare barnet på loven, og regner med at hennes mamma skal finne barnet da, og det gjør hun jo. Og også den gang så tar hun med seg Liv ut I skogen, I en vagn, tilhengere, bare se, et barnevagn, og så kommer hun tilbake uten Liv, så hun glemt Liv I skogen, liksom.
Eller har hun satt hun igjen?
Ja, ja, men hun har ikke med seg Liv tilbake. Og så tenker jeg, jeg tror, om jeg husker riktig, at man får veta ganske sent ut I boken at hun bare var 15 år når hun fødde. Og om det, for jeg som vanlig når vi leser, så jeg mye mer sånn, tillivende, så jeg tenker at hun glemte henne, og jeg tenker at hun bare var så liten, liksom.
Jeg synes jo at det også noe som gjør historien veldig rørende, fordi det jo en ekstrem lengsel der, sånn at Odel forsvinner jo I nåtid I historien, men som du sa, så har hun også forsvunnet før, og hun drar og studerer når barnet 3 år. Mm. Så dette jo, Liv jo en liten jente som har vokst opp uten mor,
mm.
en mor som kun kommer tilbake I ferien, og da jobber hun. På gården. Så det jo en lengsel, og det jeg synes også var så fint når jeg leste deler av boken på ny nå, at når Liv lager seg disse fortellingene, hun forteller moren sin historie sånn som hun kanskje skulle ønske den var, mm. eller sånn som gjør det levelig for henne, mm. at moren har forlatt henne.
Det er utrolig trist. Det hadde nesten sånn som I den detaljen, at det hadde nesten vært bedre om moren hadde vært borte på riktig, mm. så hadde hun kunnet, men nå hun bare duppa innom, og då blir det så vondt for Liv som spør om de ska göra ting eller de ska vara sammen, og så säger moren alltid bara nej, det går inte, eller et eller annet sånn. Og det väldigt väldigt sånn, hon längtar.
Men jeg synes også, jeg må, liksom, du var jo inne på det allerede, Thomas, men jeg synes språket fantastisk I boken, og jeg vanligvis en veldig lat leser, så jeg, for eksempel hvis et ord jeg ikke forstår I en tekst, så det ikke nødvendigvis sånn at jeg slår det opp. Det kan være at jeg bare tenker, ja, ut fra konteksten forstår jeg dette. Men I denne boken så var det så mange ord jeg slo opp, fordi jeg ble nysgjerrig, og historien ble rikere av det. Og Strøm blandet inn kvenske og samiske ord I tillegg til nydelig nynorsk. Så det liksom virkelig en varm anbefaling, både for historien sin del, men også for språket sin del.
Og så synger de en svensk barnesang. Har ni den I Norge? Byssan Lull. För hon skriver ju en del av texten och då skriver hon på svensk liksom. Och jag blev så överraskad för det kändes så malplacerat liksom. Eller sån, jag blev väldigt sån, oj, se här. Det är en sån traditionell svensk sång trodde jag. Men den finns visst överallt. Byssan lull. Och så, ja. Och så är en ting som jag, ett aspekt av boken som vi inte har snackat om. Men som är väldigt till stede och tydlig I hela boken är att den är... sån sinnsykt rå. Den är väldigt rå. Den är sån små detaljer som att Liv, barnet, får en kopp med varm mjölk av mormor och det är mens de så slaktar ett dyr som de har skutt då. Och så är det fingermärker I blod på koppen eller hon slår på en lysknapp och så blir det blodmärket på lysknappen och såna ting som är sån rå och Odel tråkar på en ful så ögonen poppar ut och en sån detalj I magsäcken spräcker, halsen hoppar ut av munnen. Det är väldigt mycket sån extremt våldelig på en måte rå, men det är bara nästan som flashbacks.
Ja, jag syns det liksom gör historien ännu mer på något mystisk och bidrar till det mysteriet för vad har egentligen skett med Odel och är det känns som en krim och till en viss grad.
Väldigt.
Men samtidigt så är ju detta helt vanliga delar av det att spise dyr.
Och bo på en gård. Ja,
ja. Så det är ju något med att vi ofta många av oss som läser detta och inte vuxit upp på gård och vill därmed få en ännu starkare upplevelse av de elementen. Och så är det ju självklart något med maten det skrevet på som gör att det ska bidra till en oro. Men det är intressant att något som egentligen är en vanlig del av ett gårdsliv och alltså själva om jag inte ser det alla som spiser kött spiser jo noe som har blodkar, på en måte.
Ja.
Men at det blir så ubehagelig når man leser det I den settingen.
Det som du sa, at det måten hun skriver det på, og hun skriver så, du kalte det sanselig, sant? At hun skriver mye om lukter og teksturer og liksom sånn, som gjør at den sånn veldig urovekkende.
Det jeg vet om at det å bo på en gård, hvis man selvforsynt og sånn, så man jo veldig avhengig av været, naturen, Hvis du lever og jager dyr, så det jo sånn, det må jo være avhengig av de der, liksom. Og hvis det har vært en skikkelig dårlig vinter eller et eller annet, så kan det jo hende at noen av dyrene ikke har fått noe å spise, så de ikke gode. Og sånn, den rekkefølgen ikke noe vi kjenner til I det komfortable bylivet vi lever, men det jo noe av det som skaper en uro, som jeg tenker noe av det som hun har flettet det inn på en veldig fin måte I språket og gjør det så urovekkende og stemningsmettet.
Men det du sa nå fikk meg jo til å tenke på at det jo også en grunn til at det dramatisk at Odel har forsvunnet. Hun ikke bare et familiemedlem, men hun en av arbeiderne på gården. Hun liksom en veldig stor kraft, den som med og får til å gå rundt.
Hun kanskje den som vet mest om den jobb som skal gjøres på gården og sånt, ja.
Okej, då tar vi den sista boken som är Nanna sin meter I sekunde av Stine Pilgård.
Det är en bok som handlar om en unamngiven huvudperson som flyttar till Västjylland med kärsten hennes för han har fått jobb som lärare på en folkehögskola. Och hur är lite sån vad ska hon göra där? Hon har akkurat kommit ut av mamma på pension. Sönnen där är ett halvt år eller sånt och han börjar hos sin dagmamma. Og så får hun jobb på lokalavisen som brevkasse orakel, hvor folk kan skrive inn spørsmål, og så svarer hun med noen veldig livskloke og morsomme svar. Og de også med I boken, både brevene og svarene. Og hun svarer ofte sånn veldig selvsentrert, hvilket synes skikkelig gøy.
Dette skal jo ikke handle om meg, men...
Men det å flytte inn på den skolen, det jo et liten samfunn på en måte, med veldig mange karakterer. Det jo andre lærere som spesielle, eleverne som både veldig sånn woke og interessert i alt mulig forskjellig, og så det de unge kvinnerne, altså eleverne som veldig opptatt av kjæresten hennes. Og så det jo et fellesskap der som kan være litt vanskelig, hvis man ny, og spesielt når hun ikke hun bor der, men hun har ingen funktion der. Hun det som de kaller for et vedheng. Og det synes jeg veldig interessant, fordi hva gjør man i en samfunn hvis man ikke har en funktion? Hun flytter til Vestjylland fra Aarhus, tror jeg, en quote-unquote storby. Og Vestjylland kjent for å være det som der står i boken «De korte setningers land», et område hvor man ikke snakker så mye. Og hver gang hun forsøker å snakke en samtale med en, så sier de bare, så hun sier sånn, ja, hvordan gikk det med det? Og så sier personen i butikken eller sånn, sier bare sånn, ja, det var litt sånn. Og så sier hovedpersonen sånn, sånn hva? Og så hun sånn, ja, du vet. Det, ja, de korte setninger.
Men det synes jeg noe av det som så utrolig gøy med denne boken, at hovedpersonen personifiseringen av alle de dårlige impulsene vi har i sosiale settinger. Og så bare gjør hun alt det man tenker selv, og ikke gjør det.
Mm.
Og så, det jo også så gøy det du sa nå om at hun liksom, hun vil at man skal snakke, hun vil vite alt. Så når hun snakker med noen, så bare kommer det. Hun åpner munnen, og så beskriver hun hvordan liksom, hodet sier ikke gjør det. Men at liksom alle organene i kroppen bare åpner seg, og så kommer alle tankene ut av munnen. Og så viser det seg på slutten av den setningen for å beskrive det, at hun har sagt alt det høyt til naboen sin. Altså, ja.
Ja, hun får jo vite at det verste man kan snakke om, det sex.
Og det gjør hun hele tiden.
Ja, det gjør hun hele tiden. Det så...
I bisetninger og alt, liksom.
Og sånn type sånn, jeg har lyst til å ha sex med deg. Altså, hun bare helt sånn filterless.
Eller jeg elsker det hun sier, tror jeg, til, kanskje til dagmammaen, sånn, at det morsomt at barn de vokser så fort, når det bare tar 10 minutter å lage dem.
Ja.
20 hvis det går, hvis bølgerne går høyt.
Ja. Altså, det jeg tenkte på når hun går inn og snakker med dagmammaen, tror jeg det så sier hun til seg selv, sier noe smart nå, ikke sier noe dumt, ikke sier noe dumt. Og så begynner hun, og så bare går munnen, sant? Og så står det sånn, nå ordene mine ustoppelige, de fortsetter og fortsetter som en slåsskamp du ikke kan komme ut av. Läpparna mina hamrar upp och ner som en symaskin och alla tankarna mina transformeras till ord utan tecken till redigering. Hjärnan försöker att sända signaler till strupehodet, min olyckes arnested. Jag älskar det. Det är så bara och det är säkert också sånt för att jag är ju sån själv. Jag säger alltid ting som man inte borde säga och så angrar jag på sånt, men det är för sent liksom. När det har skett så har det skett. Men hon är ju en karikatyr på detta, sant? Hon är mycket, det är ju inte många som är sån. Jag tror det är den mest underhållande boken jag har läst i mitt liv. Den är helt otrolig. Du blir så glad och nu läser jag den om igen till den här podcasten och är fortfarande lika happy liksom.
Men jag syns det jag är väldigt väl genomfört med den boken, att det är så igenkännligt alla de tingene som hon gör som är extreme. Alla kan känna sig igen i Norge. Och för exempel hon har sån extremt behov för att få sig vänner eller för att vara unaturligt tätt på alla möten. så sånt med naboen, så är ju sån, de ska ett land sted sammen, så säger hon sån, ja, eller de ska på fotbehandling eller något. Och så säger spör huvudkaraktären sån, ja, sa du till fotbehandlingen att du ska där med en väninna? Och så svarar naboen sån, nej, jag sa jag ska där med naboen min. Och så blir det sån, det är sykt stress för henne.
Ja. Ingen samme, ser det med vänners väninna, alla har
alla. Ja. Och det har hon en annan väninna som ju liksom typ går trilletur med eller något som heter Krissar. Och där känner jag att det är en slags parallell till Nikki. Selv om, ikke fordi Krissar er like ekstrem som Nikki, men bare fordi hun er en sånn veldig utagerende person, stor personlighet, og vår hovedperson er så opptatt, så forelsket i denne venninnen, liksom. Mm. Ikke kjærlighetsforelsket, men utrolig opptatt av denne venninnen.
Og det er sånn, når hun får kaffelatte som har for kald melk, så står det sånn, hun har et ansiktsuttrykk som om hun hadde blitt servert bæsj. Men egentlig var det bare at melken var litt for kald, liksom. Og så en annen sånn setning som jeg likte veldig godt, som at Krisser er ikke glad, men hun morsom. Och det är sån, hon är ju negativ till allt, hon skjuter ner allt liksom, men hon är otroligt morsom. Men den är ju inte bara morsom.
Nej, det är liksom det där behovet för accept som vi alla har, som blir på något sätt förstörd 3000 gånger och det är det som gör det så morsamt. Mm. Men också igenkännligt. Det är liksom mycket såra känslor som ligger i bunn här.
Mm.
Och du nämnde ju en annan att det är också en berättelse om att bli förälder. Och där är det också någon delar som jag tror, hvis man är förälder, kan se för mig otroligt sårbara. För exempel att de inte får sova och hur det går ut över relationen de emellan och till andra människor.
Mm.
Och det beskriver på en sån måte som är otroligt morsom. Men det är ju också väldigt ont att stå i den situationen.
En av de ting som akkurat på det är att många, särskilt äldre damer, vet allt om det att få barn och har inga spärrar från att säga det till någon som akkurat har fått barn. Där man sliter med allt möjligt, sant? Och det är väldigt mycket osäkert att få barn. Men så får du motstridande råd från alla och de genom en tonen där att det poängen är att detta är ditt fel. Säger de till den nya moren på en måte. Och sån är det i den här boken hela tiden. Att, nej, du måste göra sånt, det är livsfarligt. Allting är livsfarligt hela tiden. Och du måste ge den ungen det. Och sen någon annan säger att du måste ge ungen det. Och om du inte klipper neglarna på ungarna så kommer de dö av ett eller annat. Det är många sån väldigt dramatiska råd som hon får hela tiden.
Jag tänkte i alla fall sån, jag hade fått så angst av att leva i en sån situation som det är.
Mm.
Inte något attraktivt i det hela tatt.
Inget privatliv.
Nej.
Och det är en sån i ganska tidig boken så är det sån hon är in i ett rum och så kommer det någon som knackar på sån och öppnar dörren omedelbart och så säger hon sån, är det ingen som har sex i detta landet eller i den här landsdelen liksom, är det som man räcker inte på sig kläderna på tre knack. Hon bara, nej, det finner man måter på, säger hon. De ber om urskiljning eller någonting och så kommer in och så är mötena hela tiden. Hon är ju helt koko. Men de hon möter är också ganska koko och de tar varandra väldigt sånt rakt som det är. Och jag älskar relationer. Ett av de spörsmål är hur vi ser på de andra karaktärerna, sånt som barnhagetanten eller sånt som det. Och det, de är lite rara allesammen på en väldigt charmerande måte. Så spör de sån, hur länge kan det vara stilla mellan vänner för det blir rart liksom. Och så har hon ett svar på det, hon barnhagetanten, liksom att ja, det är 15 minuter. Men om man sitter i bil kan det vara lite längre. En annan sån sättning är att de i barnhagen så vill de veta när de ska ha ferie, påskeferie eller något sånt där. Och så svarar hon, det är ju helt absurt. Personen säger liksom att det är mitt i december. Ingen vet var de är om 4 månader. Och det är ju exakt mig varje gång det kommer upp en ny ferie. Jag blir lika överraskad varje gång. Jag kände igen mig väldigt i många av de här situationerna. Men oavhängig av om du känner igen det eller inte så är det så. Alltså det är sån, du kan identifiera det med någonting och det är väldigt morsomt. Men också på en rar måte mycket livsvisdom eller smarta tankar liksom.
Ja, jag likte också väldigt gott det med föräldraskapet, att måten de är föräldrar på eller sånt, de är så bevisste om att de inte vet vad de liksom gör eller sånt. De har för exempel heller inte gett sönnen ett namn i nog.
Ja,
de har fått ett böter från sån kommunen för det han inte har ett namn.
Ja.
Men hon är sån, det är ett stort ansvar att ge ett barn ett namn. Och det är ju också för att hon är ju en person som går så sjukt mycket upp i språk.
Mm.
Att det, att du kan ju inte bara säga, ja, så heter han ett land. För det kan ju ha mycket konnotationer. Eller det är ju mycket sån lag i måten vi kommunicerar och måten vi uppdrager ett barn. Ikke sant? Och det syns ju väldigt fint att det blir tydligt i denna boken.
Jag känner att fortellaren eller författaren ger oss läsare lov till att inte passa in eller till att på måte både inte klara namnge barnet vart men på måte syns det grejt att inte klippa neglarna till barnet. Alltså det är sån, hur har oss en rumslighet i för de olika valgen som blir gjort i detta lilla samhälle. Det syns jag också är väldigt fint och sån, det är lite det jag tar med mig och också något som är igenkännligt.
Mm.
Det är lov att inte få livet helt till liksom alla har problem med något.
Och också när hon jobbar, hon kallar sig själv orakel då, sant? Och så får hon väldigt sån bra spörsmål och så svarar hon koko men med en väldigt god kärna. Och då också möter hon alla svaren eller alla spörsmålen med en väldigt sån, hon behandlar dem med väldigt värdighet och väldigt lite dömande och öppen.
Det är väldigt oväntat svar och det är riktigt. Ja. För exempel i förhållande till det du sa Nanna, att du liksom är, alltså det med föräldraskap, att du syns hur hon hanterar det på en god måte, så är det sån, et av svarene på et brev, som jeg ikke husker hva handler om, altså det originale spørsmålet, for hun velger å snakke om at, de, at barna har fått utslett, og at de googler, og de finner ikke ut av det, og så går de til helsesøsteren, og så sier hun sånn, veldig varsomt, kan det hende at dere ikke vasker nå? Og så, sier, så bare går det et lys opp for de er sånn, å, de har sett på skjemaer av bæsj, og de har liksom fulgt med på alle slags ting, men de har glemt å bade barna.
og nå holder han på å møgle bort.
Liksom. Ja, det så, ja det, og på slutten så står det liksom som til den originale brevskriveren, sånn type, husk at det finnes mennesker der ute som der for å hjelpe deg hvis du gir de lov. Og det synes jeg også var veldig fint sånn. I stedet for altså, at hun ikke går inn i sånn, den panikken med å være en dårlig forelder når du har glemt å vaske barnet ditt, men at her fikk jeg hjelp som jeg trengte. Det var nyttig og fint.
Og så en dame som skriver inn og skriver om at hennes mann kaller henne planleggingsheksen, fordi mannen er sånn som dobbelt og trippel planlegger allting, og alle deres venner og familie tar kontakt med henne, fordi hun vet alltid allting. Og så føler hun seg kjip, för att hon alltid planlägger, hon anser att leva i nuet. Och så svarar hon så oväntat med att världen existerar på grund av sådana som dig. På grund av dig så går ting runt. Vi tränger dig. Jag vet inte vad jag ska spisa middag, jag vet inte vad barnet är. Men på grund av sådana folk som dig så går det runt. Inte ge upp liksom. Och det var så fint och kärleksfullt svar.
Mm, helt sant. Och det är det som är så gøy med de svarene då, att de är väldigt oväntade och till trots för att du alltid snackar om sig själv och sin egen livssituation, så klarar du att runda det tillbaka till insändare.
Men det är något som jag syns är genomgående med Stine Pilgaard sitt författarskap. Det är ju en lite annorlunda form där i denna boken, och det är det ju också i min mor Sia och Leilighetssange. Det är liksom form för platt som går igenom boken, och så är det disse. I denne boken så er det jo brevkasse, spørsmål og svar, og så er det jo også noen sange innimellom, som også er veldig fine. Noen av dem er morsomme, og noen av dem er skikkelig sånn, dype på en måte. Jeg likte for eksempel veldig godt den som heter Fortapt deg stedig, som er en kjærlighetssang til kjæresten hennes, at hun liksom blir ved med å være forelsket i han. Men det at det er en form som er, bryter litt med vår definisjon av en skikkelig roman, det synes jeg veldig fint. Hun kunne jo ha skrevet om disse ting på en vanlig måte, og ta noen av disse temaene opp som hun tar opp i brevkasserne. Men det at hun gjør det på denne morsomme og fine måten, gjør det bare litt dypere.
Og så lar man kjenne henne mer, for det, i boken så er hun så desperat og usikker, sant? Hun har så vanskelig for å møte med folk hun ikke kjenner, og hun sier fel ting, og hun er äkta olycklig för detta, sant? Hon söker hjälp hos en dokumentarfilmskapare som hon tvingar till att ha samtalkurs med henne. Hon börjar med att stalka han, och sen första gången hon möter honom så är de i butiken, och så har de två köpt exakt samma ting i handkassan förutom att hon har frossen pizza i tillägg. Men i den här spalten hon har så är hon så säker, och det likar jag så gott, att hon visar fram att hon har klara tankar och goda råd. Men i sitt eget liv så är det så kaos. Jag likte så gott att hon författaren visar fram bägge delar av huvudpersonen då.
Men det tror jag också är för att hon är en person som är språk liksom. Allt vad hon är att skriva och snacka, och det att flytta till en plats där det inte är språk på samma måte. Det må føles så ubehagelig.
Mm.
Og jeg kjenner meg litt igjen i det, for jeg har jo flyttet til Norge for ikke så lenge siden, og det er ikke det samme. Og det er jo masse språk her. Men det å kommunisere seg på en ny måte, og måtte finne stemmen sin, det kan være litt vanskelig. Og man er ikke helt samme morsomme person som man var før. Eller man blir det etter hvert med folk som man føler seg trygg ved. Og det er jo det som skjer med kriser i denne boken. Hun blir komfortabelt nok til at hun kan bli forstått i sine jokes og i alt det som hun sier. De lagene der er, og når hun er en person hvor språk er liksom, det er definisjonen på henne.
Mm, det er veldig gjenkjennelig når du presenterer det på den måten. Mm. Det er helt sant. Og det er jo også det er jo interessant, fordi det er lett å se for seg, i hvert fall for meg, når det kommer inn i et nytt språk, men gøy å se det på denne måten, at det trenger ikke være et så stort skritt, at det kan også være vanskelig å bare flytte til nabobyen på en måte, fordi det er ikke bare mellom land man har ulike måter å kommunisere på, det er også mye internt i sosiale grupper eller i forskjellige byer.
Og sånn som både jeg har jo byttet land, og den der, i alle fall, ja, når jeg flyttet hit så trodde jeg at det var helt likt som det jeg kom fra. trodde det var Norge var bara det var helt likt som Sverige, men det är ju absolut inte det, och i tillägg att folk inte förstår vad man säger, att man må ändra sitt språk för att folk förstår inte. Det blir alltid sån awkward tystnad plötsligt när man har sagt något, för att det är ingen som förstår vad du sa. Det blir sån ett oväntat problem som hon också stöter på ett annat måte, men likväl med samma følelse.
Ja, så kan jag komma med en liten kommentar till att du tog fram han dokumentarfilmsgutten där. Mm. Anders Acker heter han. Han är en kändis i Danmark. Mm. Men han är en sån, den mest vanliga person du kan tänka på som är blivit kändis, som har 200 000 följare på Instagram. Liksom. Men han är så allmänlig. Liksom. Och det som är genomgående med hans dokumentarfilmserier på dansk TV är liksom att han kan snacka med alla.
Mm.
Och det är det hur är så upptatt av. Och han bor, eller har, jag vet inte om han gör det framdeles, men han har i alla fall bott i Västjylland. Och hur skrev boken utan att spöra han? Det att vara fascinerad av en som klarar och mästrar och snacka med alla. Det förstår jag för den fascinationen. Eller sånn. Jag syns det var så skickligt morsomt hur tog det fram. Och jag vet liksom hur han snackar, jag hör liksom stämmen hans i mitt huvud och sånt. För han har alltid sån voice over i sina dokumentarer, så fungerar det för där.
Det kan gott vara att det är ännu mer komplext på måten när du läser det och är dansk och känner till det. Men jag syns inte att det var för större än att jag inte visste vem han var, för hon är ju, alltså Stine Pilgaard är ju en god författare. Men man, alltså för det första är det ju väldigt morsomt att du bara börjar staka en tillfällig kändis. Och så man blev känd med Anders Agger i löp av de samtalen, de motvilliga samtalen han har med henne.
Och han säger ju också att han har väldigt vanskligt att säga nej.
Mm.
Och att han har mycket skyldfölelser, och han känner att när han plötsligt har tjänat pengar så går han delar ut pengar till folk han har sagt nej gett pengar till tidigare. Så han är en väldigt sån omsorgsfull person, och det utnyttjar hon till det fullo. Men han ser ju ut som han kosar sig också. Han bjuder på kaffe och så sitter, hur går det nu med det här samtalet, terapin liksom, spörar henne, och så berättar hon vad hon har gjort, och så är han oändligt tålmodig med henne liksom. Han säger att hon gentar sina fel med beundringsvärdig uträttlighet.
Ja, så kan jag säga att denna boken, den blev ju till en film i sista år, tror jag.
Mm.
Och det är en skicklig morsom film också. Och där är Anders Acker, han spelar sig själv.
Mm,
och det är en stor anbefaling.
Vi skriver någon read likes i notaterna till podcasten. Vi måste avsluta. Tusen tack för att ni bidrog. Detta var väldigt käckt och väldigt koselig. Tack Åsmund för bra inspelning. Vi hörs igen. Ha det!
Ha det. Ha det.